Radio Nolaskogs.
Idag vill jag, Margareta Hedberg, hälsa alla lyssnare välkomna till en halvtimme med mig. Det är nu fjärde gången jag ska berätta något från mitt livs historia. Och den här gången handlar det om hur jag mötte min blivande man, Kalle. En fredag i november 1960 åkte min bror Claes i Charles Möblers stora amerikanare på väg från Bredbyn till Lövvik. Vägen var förrädiskt hal. I en svag kurva möter de plötsligt en blå folkvagn bubbla i hög fart. Folkvagnen får sladd, glider emot den stora bilen, en lätt krock och bilarna stryker sidorna mot varandra. Ingen bil hamnar i diket, ingen person skadar sig utan de undkom med endast plåtskador på bilarna. En ung skärrad man kliver ur den lilla bilen. Den mannen gifte jag mig med 4 år senare. Den unga killen som Claes krockade med var Kalle Hedberg, 19 år från Eske. Krocken sammanförde Claes och Kalle och de började träffas, umgicks mycket och blev så småningom kompisar för hela livet. Bilen som Kalle krockade med hade han fått av sin pappa när han tagit körkort. Dagen efter skulle Kalle åka till Uppsala och Öbergs bilverkstad i Hummelvik jobbade för högtryck hela natten för att få återställa de skador som uppstått i samband med krocken. Kalles pappa tyckte att en folkvagn bubbla var väl liten och om olyckan skulle vara framme igen var inte mycket motstånd i plåten på den bilen. Kalle fick därför tillåtelse att byta till en större bil i Uppsala. Han bestämde sig för en grön Opel Kapitän. Och nu sjunger Siw Malmkvist Vi här bak i bilen.
Toms bäste vän sitter bak i bilen mellan oss 7 flickor och trivs. Tom har bett att den enda ska till honom flytta fram, men då fick han sig detta till livs. Säg det nu i kör, 1, 2, 3. Kära du, låt dig inte distraheras av oss. Du har nog att göra med att köra och vi har det bra, vi här bak i bilen. Och vill ej va med om någon krock. Du-du-di-dam-dam, du-du-di-dam-dam, du-du-di-dam-dam. Först igenom stan, så en tur på landet, körde han så stolt som en tupp. Sen berättade han om sin trippelkarburator, men då tog vi refrängen upp. Säg det nu i kör, 1, 2, 3. Kära du, låt dig inte distraheras av oss. Du har nog att göra med att köra och vi har det bra, vi här bak i bilen. Och vi lejvar med om någon krock. Ti-du-di-dam-dam, ti-du-di-dam-dam, ti-du-di-dam-dam. Här och alla vi flickor bak i bilen märker ej att Tom har vänt om. Han klev ur och sa att han överflödig var. Tja, men vad brydde vi oss om Tom? Säg det nu i kör, 1, 2, 3. Kära du, låt dig inte distraheras av oss. Du har nog att göra med att köra och vi har det bra, vi här bak i bilen. Och vill ej va med om någon krock. Ti-du-di-dam-dam, ti-du-di-dam.
Första gången jag mötte Kalle kommer jag så väl ihåg. Det var en lördag och Claes och Kalle kom hem till oss fram och tillbaka för att Claes skulle byta kläder. Och jag önskade så otroligt att Kalle skulle be mig följa med ut, men han sa ingenting. Jag trodde aldrig då att jag någonsin skulle få vara tillsammans med honom. I januari 1961 skulle Kalle och Claes åka tillsammans med några kompisar till Ullånger för att dansa. Som jag berättade i mitt förra program den 23 februari hade jag mitt andra hem i Ullånger hos mina farföräldrar. Eftersom jag hade många kompisar där bad jag Claes att han skulle fråga Kalle om jag kunde få följa med i bilen. Kalle hade nu sin stora bil och det borde finnas gott om plats för mig även om det var flera kompisar som skulle följa med. Claes tyckte det var pinsamt att ta storsyran i släptåg. Han var 3 år yngre än jag och ville inte att jag skulle kolla honom. Jag fick åka med men bestämde mig för att inte hänga på Claes och Kalle. När vi kom till dansen träffade jag alla mina kompisar, dansade och hade kul. På vägen hem var Kalle en aning sur. Det kom senare fram att han tyckte att jag skulle ha ägnat mig lite mer åt honom än åt Ullångerskillarna. I slutet av februari hade en av Kalles kompisar i Näske bjudit Claes och Kalle på en fest. Kalle skickar då en fråga via Claes till mig. Du kan väl kolla om storsyllan vill hänga med på festen? Oj, så glad jag blev. Jag trodde knappt det var sant. Äntligen skulle jag få chansen att träffa Kalle. Det blev en jättetrevlig kväll den 21 februari 1961. Den kvällen var början till vårt långa liv tillsammans. Jag gick i hushållsskolan när jag träffade Kalle. Efter realexamen i maj 1960 försökte pappa övertala mig att jag skulle läsa vidare till studenten. Men jag vägrade, smällde igen dörren och gick ut. Pappa kom efter och bad mig sitta ner. Han tittade på mig och sa: jag har själv haft jobbigt med mitt häftiga humör, men har genom åren varit tvungen att lära mig behärska mig. Du har samma häftiga humör som jag har och jag vill att du tänker på det. Man måste få en insikt om att man inte kan bära sig åt hur som helst bara för att man blir arg. Tänk på att du också måste lära dig att behärska dig. Det kommer du att ha nytta av framöver. De orden glömmer jag aldrig. Eftersom jag inte var klar över min fortsatta utbildning började jag i hushållsskolan. Pappa tyckte det kunde vara bra att få lära sig matlagning och hur man sköter ett hem. Kalle låg i lumpen i Sollefteå. Eftersom han var borta hela veckorna och även vissa helger skrev vi kärleksbrev till varann nästan varje dag. Kalle var den enda på luckan som fick brev från sin flickvän så ofta. När han kom från dagens tjänst så låg det nästan alltid ett brev på sängen. Svarsbreven från Kalle var högtidligt adresserade med fröken, studerande eller telefonist Margareta Westin. Hans brev var roliga och intressanta då han var duktig att skriva och hade ett rikt ordförråd. Men det var inte alltid så lätt i början. Ibland bråkade vi och var ovänner. Jag var nog ganska besvärlig eftersom jag hade mitt häftiga humör. Och här sjunger Ulla Billqvist Någonstans i Sverige.
Min testman, han var modelejon, den blir charmör. Kan hända för min skull, jag är svag just därför. Men nu är den tiden länge sedan förbi. Jag såg på hans fotografi. Hans skor är för stora och hans mössa för trång. Hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men det gör detsamma, för han är min soldat. Någonstans i Sverige jag har sett på hans kort att han är oklippt och dan. Han rakar sig ej på flera veckor ibland. Men det gör detsamma, för han är min soldat. Någonstans i Sverige i givakt vi måste stå. Vi kvinnor små för våra gossar blå, som ligga här och där i skogar och på skär. Han sa, den är ganska knapp den lönen vi får, så vi kan nog inte ha något bröllop i år. Men det gör detsamma, för han är min soldat. Någonstans Sverige. Mm. igår jag vid station, min älskling mötte han på permission. Vi åkte hem i bil, han klädde sig civil. Sen gick vi på dans, ett bord för två i alkov. Han sa inte mycket, han nickade och sov. Men det gör detsamma, för han är min soldat. Någonstans i Sverige.
Att träffa Kalle var som att hamna i en annan värld. Kalles föräldrar skickade honom till Sigtunaskolan när han bara var 11 år. Det var en privatskola för pojkar med föräldrar som antingen hade bra ekonomi eller var bosatta utomlands. Tänk att lämna lilla Näske vid så unga år. Första gången åkte han med sin mamma på tåget till Sigtuna, men på loven tog han tåget ensam hem. Det var säkert inte alltid så lätt att klara sig själv. Eftersom Kalle var duktig i idrott och kompisarna såg upp till honom gick allt bra och han trivdes i skolan. Han blev aldrig mobbad, som vi har hört så mycket om i media på senare tid. Skolan innebar att Kalle blev van att träffa många olika vuxna och kompisar från en helt annan socialgrupp än jag själv var van vid. Mamma och pappa gjorde sitt bästa för att Kalle och jag skulle trivas. Mina föräldrar var unga, vi umgicks mycket och hade mycket kul tillsammans. Vi spelade kort på helgerna. Det var Kalle van vid hemifrån, eftersom mamma Märta älskade att spela kort och både Kalle och hans mamma var hejare på plump. Vi var ofta hos Kalles föräldrar i Näske i deras villa vid havet. Och jag var så nervös första gången jag skulle träffa dem och våga knappt öppna munnen. Men så var det alltid när jag träffade okända människor. Tant Märta var duktig att laga mat. Jag var inte van att äta alla maträtter som hon lagade och var inte alltid en tacksam matgäst. Kalle, som lärt sig mycket om matlagning av sin mamma, fick nog skämmas många gånger när jag inte tyckte om maten. Mina favoriträtter som tant Märta gjorde var svampomelett, oxfilé med gräddsås och jordgubbar med glass och grädde. Tant Märta var 40 år när hon födde Kalle och farbror Karl 55. De var mer än dubbelt så gamla som mina föräldrar. Det stötte på problem ibland. Jag var van att gå i bikini när det var sommar och sol. Utan att tänka på att det kunde uppfattas som stötande tog jag på mig min bikini en solig dag i Näske. Men det sågs inte med blida ögon av tant Märta. Hon tyckte det var utmanande att farbror Karl skulle se mig så lättklädd. Vi hade en del duster i början, tant Märta och jag, men så småningom lärde jag mig hur de fungerade. Hon var en bestämd kvinna och van att klara sig själv. Hon var sjuksköterska, utbildad vid Sofiahemmet och hade mycket erfarenhet från sitt jobb. Hade jag varit äldre skulle jag säkert ha uppskattat hennes initiativrikedom och självständighet. Jag gjorde allt jag kunde för att Kalles föräldrar skulle gilla mig. En dag gav jag tant Märta en duk som jag sytt själv och Kalle blev väldigt glad för den gesten. Ibland ringde tant Märta till mig då hon tyckte att jag inte uppfört mig på rätt sätt. Men jag kände att hon trots allt tyckte om mig. Första gången mamma och pappa skulle bjuda Kalles föräldrar på middag var naturligtvis en utmaning för dem. De köpte nya glas, Orrefors kristallglas. Det enda matbord vi hade var i köket och där dukade mamma så fint hon kunde. Det blev en trevlig och lättsam middag och jag är säker på att mamma och pappa var nöjda. Mamma och pappa blev senare mycket uppskattade av Kalles föräldrar. I slutet av mars ville Kalle att vi skulle åka på skidsemester till Handöl. Han hade tillsammans med sina föräldrar varit där många gånger. Mamma och pappa var naturligtvis oroliga över att vi skulle åka ensamma. Klas fick följa med, mest som förkläde. Kalle hade en skivspelare i sin Opel Kapitän och vi spelade Björn Schiffs Michelangelo om och om igen, blandat med Lillbabs som var Kalles stora idol. Vi bodde alla tre i samma rum och Klas tyckte säkert inte det var så kul då Kalle och jag mest hade ögon för varandra. Och nu lyssnar vi på Björn Schiffs Michelangelo.
ville visa hela världen hur du ler. Så skulle Mona Lisa be om att få plockas ner. Och du skulle ta hennes plats som legend, med fräknar på näsan med olika känn. Som mästare någonstans ifrån, fast den
Samtidigt som jag gick i hushållsskolan jobbade jag extra på kvällar och helger på Stadshotellet. Jag hade en hel del olika arbetsuppgifter, men huvudsakligen satt jag i växeln och vikarierade som portier i receptionen. Jag trivdes bra med det. Det var många utländska gäster på sommaren och jag fick möjlighet att prova mina färdigheter i språk. Ibland fick jag gå mannekäng när resande kom med sin klädkollektion. Jag fick rycka in även som städerska och ordna för gäster på rummen. Det var intressant och källarmästaren tyckte att jag skulle utbilda mig inom hotell och restaurang på Hasselbacken i Stockholm. Nackdelen med jobbet var att man skulle jobba både helger och kvällar när alla andra var lediga. Kalle och familjen åkte ut på helgerna och fiskade, åkte skidor och hade det skönt i det fina vädret och jag satt inne och jobbade. Jag gick igenom hushållsskolan med ganska svalt intresse. Där fick jag mitt enda underkända betyg under hela min skolgång och det var i vävning. Alla skulle också göra ett prov och komponera och tillaga en maträtt för att visa vad vi lärt oss. För mig blev det potatismos och prinskorv. Efter hushållsskolans slut skickade jag in en ansökan till kontorslinjen på yrkesskolan. En dag ringde rektorn till mig och sa att min lärare i hushållsskolan berättat att jag inte var särskilt intresserad av den utbildningen och dessutom hade jag jobbat på stat. Därför skulle jag inte bli antagen på kontorsutbildningen. Men då kom mitt häftiga humör fram igen. Jag gick direkt upp till min hushållslärare för att tala om för henne hur mycket hon sårat mig. Varför hade hon inte pratat med mig utan ringt direkt till rektorn för yrkesskolan? Jag hade ju inte misskött mig på något sätt. Om jag inte var intresserad av en hushållsutbildning hade väl inte det med kontorsutbildningen att göra. Det var ju två helt olika utbildningar. Min lärare skämdes. Vi pratade ut och hon bad om ursäkt. Jag fick två smörknivar från hemslöjden av henne som många gånger påminnt mig om den här händelsen. Kalle som tidigare bott en hel del i Uppsala hade funderat på att söka jobb i Uppsala när han muckat. Tant Märta hade jobbat på Akademiska sjukhuset och hade lägenhet i Uppsala. Han tipsade mig om en kontorsutbildning på Uppsala tekniska skola och jag skickade in ansökan. Jag blev antagen på stenografi- och korrespondentlinjen och Kalle och jag flyttade tillsammans hösten 1962. En gammal sed säger att kvinnan får fria när det är skottår. Det gjorde jag 1964. Vi var hemma i Övik under julhelgen och jag kommer så väl ihåg när Kalle och jag gick över Storgatan nedanför torget och jag frågade honom om vi inte skulle gifta oss. Och Kalle svarade ja. Den 30 april 1964 gifte vi oss i Örnsköldsviks kyrka och hade bröllopsmiddagen på hotell Erikslund i Ullånger. Det var naturligt eftersom pappa var från Ullånger och jag hade varit där en stor del av mitt liv. Det blev en väldigt trevlig bröllopsfest, även om Kalle höll på att bränna upp sig. Eftersom det var sista april skulle vi ha fyrverkeri. Kalle, som alltid ska vara med så fort det händer något, skulle naturligtvis tända på raketerna. Han stod för nära och brände hål på byxorna. Som tur var gick det bra och Kalle klarade sig utan brännskador. Efter bröllopet åkte vi på vår bröllopsresa till Mallorca, vår första resa utanför Sveriges gränser. Kalle har alltid varit stort stöd för mig. Han har alltid trott på mig, stöttat mig och låtit mig utvecklas. Vi har tillsammans sett till att familjelivet har fungerat med barn, aktiviteter och allt som ska fungera i en familj. När jag gick skrivarkurs på Census fick vi olika uppgifter och en gång skrev jag följande ord som var riktat till Kalle. Genom livet har vi vandrat och allt som har hänt har i våra hjärnor sammansmält. Vi känner varandra både utan och innan. Egentligen behöver vi inte prata så mycket. Vi vet ändå vad vi tänker och ska göra. När vi berättar ser folk snopna ut. Hur har ni stått ut så länge? Visst går livet upp och ner, men tillsammans kan man göra mycket mer. Och i år firar vi guldbröllop, vår 50-åriga bröllopsdag. Tack för att ni har lyssnat på mig och nu avslutar Gunnar Wiklund den här stunden med Vi ska gå hand i hand.
Minns du än hur det var när vi möttes du och jag? Du var allting för mig, för jag såg bara dig. Och jag kände mig ens, det är dig jag vill ha. Och jag minns än de orden jag sa. Vi ska gå hand i hand genom livet du och jag. Om det händer ibland att vi ledsnar någon dag, ska vi trösta varann, det är så det ska vara. Vi ska gå hand i hand, du och jag. Jag kan se än idag hur vi gick där du och jag. Uppför altarets gång och med orgelbrus och sång. När vi vigdes och prästen välsignat oss två, kan jag minnas vad jag tänkte då. Vi ska gå hand i hand genom livet du och jag. Om det händer ibland att vi ledsnar någon dag, ska vi trösta varann, det är så det ska vara. Vi ska gå hand i hand, du och jag. Efter åren som gått har jag lärt mig och förstått att där lyckan ska bo finns det kärlek upp och tro. För vi älskar varann och har det så bra, och vi följer de orden jag sa. Vi ska gå hand i hand genom livet du och jag. Om det händer ibland att vi ledsnar någon dag, ska vi trösta varann, det är så det ska vara. Vi ska gå hand i hand, du och jag. Vi ska gå.